Idag är den 15 mars 2015. Jag heter Ingemar Williamson och jag sitter här på Idrottsmuseet i Gamla Kylanderskolan i Lidköping. Tillsammans med Folke Brink som är dagens intervjuobjekt. Folke som är ordförande i Lidköpings idrottshistoriska sällskap, eller LIH som vi kommer att säga i fortsättningen. Och det här samtalet ska handla om både Folke och, men framförallt om LIHS och dess utveckling. Men först innan vi kommer in på det så får du berätta lite grann, Folke, om vem du är och din bakgrund.
Ja, jag är född 37 på Kållandsö. Och är man då uppfödd på Kållandsö så blir man alltid Kållandsöbo. Trots att jag har bott i Lidköping i hela mitt yrkesverksamma liv. Och mina yrke och mina arbete, det har varit på bilsidan. Jag har varit på Björstigs, Ernst Björstigs i 10 år. Och jag har drivit en egen bilfirma som heter Brings Bilvård i 10 år. Och sen var jag inne i en 10-årsperiod i försäkringsbranschen när det gäller ansvar.
Du är född på Kållandsö, sa du. Var dina föräldrar lantbrukare eller?
Mina föräldrar var lantbrukare och jag är uppfödd på föräldragården. Mor och far och 7 syskon på en gård som var 30 tunnland. Där fanns kor, hästar, grisar och så vidare som det ska finnas.
Det var aldrig aktuellt att bli bonde då?
Aldrig aktuellt. Jag fick börja jobba direkt efter skolan.
Var det någon av bröderna som tog över gården?
Ja. Det var min äldste bror Martin tog över föräldragården.
Ja. Ja, då vet vi lite grann var du är och var du kommer ifrån. Men det här med idrott då, när kom det in i ditt liv?
Ja, det kom ganska tidigt. Det fanns inte mycket mer att göra ut på Kållandsö utan det var cykel och till Hagavallen. Och jag började aktivt som 15-åring. Och då är vi framme vid 1952-53. Sen avancerade jag till Kållandsö A-lag 1955. Där gjorde jag min första A-lagsmatch. Och sen var jag kvar i A-laget fram till 1970. Så jag har avverkat dryga 700 matcher.
I fotboll bara?
I fotboll, ja. Och sen var det ju bandy på vinterhalvåret. Och där nådde vi ju då på den tiden division 3 bandy. Men bandy har inte varit den perfekta sporten för mig utan fotboll har dominerat hela mitt liv. Och jag fick ju förmånen att vara med när Kållandsö var på sin uppgång på 60-talet. Vi spelade åtskilliga år i division 4 som var division 4 på den tiden. 1968 så blev vi seriesegrade och avancerade i division 3 och spelade i division 3 1969 mot sådana här lag som Norrby IF, Heimer, Skara med flera där.
Har du haft några andra roller i Kållandsö än spelare?
Jag var med och bildade ungdomssektionen och jobbat mycket på ungdomssidan. Och varit ledare där. Sen hamnade jag i styrelsen redan på 70-talet med olika uppfattningar. Jag har varit ledamot. Jag har varit sekreterare i 23 år. Och ordförare i 2 år.
Och du håller på än idag med lite grejer, va?
Ja, det jag har kvar i Kållandsö GIF nu, det är jag är planchef, klubbhuschef. Ja. Sysslar med det.
Det är inga problem med fritiden, förstår jag.
Nej, fritiden är väl uttaget.
Men jag tänkte på en kort fråga om du talar om när idrotten börjar. Du började när du var 15 år. Hade du någon annan kontakt med idrotten via radio och såg eller lyssna på sånt idrottsintresset överhuvudtaget utöver ditt eget så att säga?
Ja, det var ju radio. TV:n kom ju in liksom senare. Ja. Höjdpunkten var ju då det första när VM:et var 58. Ja. Som vi gick till grannen och såg den enda som hade TV på den tiden.
Ja. I skolan var det någon idrott där?
Nej.
Det var det inte. Gymnastik på ribbstolar.
Gymnastik, ja. Och sen lite upplevning. Och det var ju Orterstad allmänna ledarverk i 7 år.
Ja, då vet vi lite grann vem Folke är. Nu ska vi komma in på det här med idrottshistoriska sällskapet och LIHS. Så först lite grann, hur startade det här med LIHS?
Ja, om vi tar det från början så var det ju så att i Västgötland så startades det ju Västgötarnas idrottshistoriska sällskap nere i Borås. Och det blev sedan Vänersborg som fick de jobba upp ett länsmuseum som de jobbade upp. Och den där styrelsen gick ut och började och plantera ut i städerna runt omkring. Och det kom upp ett gäng ifrån Vänersborg och Borås och ville att Lidköping skulle starta upp ett idrottshistoriskt sällskap.
Vad var det för några då som...
De som kom, det var en som heter S-Gunnar ifrån Vänersborg.
Vilka träffar de här då?
Det var ju herrarna Gunnar Lindahl, svensken, och Arne Palm och Karl Fast. Och det var ett samling på Lidbäckska huset. Årtal 89. Och där behandlades det och då tillsattes det en interimstyrelse. Och i den styrelsen så var då Gunnar Lindahl ordförare, Karl Fast vice ordförare, Arne Palm sekreterare.
Men själva starten kom ett år senare då?
Sen jobbade de lite grann och 91 startade ju då. Den 27 november 91 startade ju då det första årsmötet.
Fanns det många förut i länet och i Västergötland då, eller var vi bland de första?
Ja, vi var bland de första som kom. Det fanns en 6-7 stycken som de jobbade fram då under tiden.
Var höll man till då de första åren?
Här så samlades de på olika ställen och jobbade fram, och de jobbade ihop med John Axéns dokumentation och tog fram sporter.
Hade de någon lokal då eller?
Nej, de hade en källare i Lidbäckska huset där de la in sina föremål. Sen fick de så mycket stoff så att då började de med såna här kafékvällar, eller som vi kallar det, temakvällar. Och det blev brottning den första gången 1994. Och sen fortsatte det ju lite grann. Så 95 så var det bandy. Och sen har vi, eller sällskapet, fortsatt och dokumenterat sporter fram tills idag.
När och hur kom du in i bilden?
Det var så att då 95 så kom Karl Fast och talade om och frågade om jag ville vara intresserad av att dokumentera Lidköpings fotboll. Och i den veva så blev jag arbetslös ifrån försäkringsbranschen och jag fick ett sånt där ALU-tjänst på ett halvår. Och jag satt och dokumenterade och följden blev en liten bok där som heter Lidköpings fotboll på 1900-talet. Med följd att...
Men då var du inte medlem eller?
Nej, jag blev medlem i samband med detta. Och sedan gynnade det ut att det blev en temakväll med fotboll då, 96.
Var det 95 sa du första gången? Ja. Det är 20 år sedan nu, det är 20-årsjubileum nu då.
Och efter 96 så var jag frälst så att jag blev fängslad här. Sen var jag med här lite grann och 97-98 så kom Kalle Fast och övertalade mig att jag skulle bli ordförare i det här sällskapet.
Hur många medlemmar var det då, tror du?
Jag tror vi var någonstans på en 80-90 medlemmar när vi började.
Hur kom det sig att du blev intresserad av detta, eller hade du varit det tidigare? Eller?
Nej, min historiska intresse började inte då. Det fanns inte då, men just då när jag fick sätta mig ner och dokumentera fotbollen, då började jag tända till och jag grävde mycket. Jag satt på tidningar, jag satt på arkiv och så vidare. Var ute och intervjuade föreningar. Då tändes historien för mig och sen har det blivit mer och mer och mer. Nu är den kanske lite för mycket.
Ja, då var ni fortfarande kvar i källaren då när du...
Nej, sen 98 när jag blev ordförare, då fick vi en lokal på Rådagatan 5. För detta en potatiskällare som vi satt där.
Hur stor var den?
Ja, den kunde vara en 35-40 kvadratmeter.
Var det första museet kan man säga?
Det kan man säga det var. Där hade vi våra sammanträde och styrelsemöte och sen hade vi lite tavlor på väggarna och lite prisskåp där det fick plats. Vi hade inte ens ett pantry utan det var en vanlig vattenuttag i väggar som vi fick ta när vi kokade kaffe och så vidare.
Hur länge var ni där?
Vi var där fram till vi kom hit 2002.
Hur gick det till?
Ja, det var många, många turer fram och tillbaka. Första turen det var att vi fick löfte om i den här byggnaden göra i ordning en egen lokal på markplan. Och vi accepterade det och vi började och skulle måla och vi började måla. Och sen kom vi till det elektriska och där... när vi kallade in en elektriker, han vände och gick hem för det var inte någon idé att jobba på det systemet. Och då blev det stopp. Så då fick vi vara kvar på Rådagatan.
Stod huset tomt här då eller?
Det stod tomt, ja. Det var någon verksamhet med någon studiecirkel ABF hade och ifrån porcelinavdelningen på Rörstrands.
För skolan hade väl lagts ner många år tidigare?
Ja, det var det. Och i alla fall så var det i princip rivningshotat 99 och 2000 i huset. För det var för mer nedgånget.
Jaha.
Men jag tackar Nikolaj Gille som hade bättre kontakt med våra myndigheter. Så det är de som har bevarat huset egentligen. För då sen blev det en totalrenovering på huset i samtliga våningar här. Och 2002 fick vi flytta in här på andra våningen.
Då flyttade ni direkt i andra våningen? Så. Ja, med ett rum eller?
Vi hade två rum. Västra och östra.
Då var det en keramikverkstad?
Ja, på där vi har kansliet.
Kom den ungefär samtidigt?
Nej, den kom till 2010.
Ja. Jaha, och då, där finns vi nu och har funnits sedan dess och har utvecklat. Och det har varit en stor utveckling under dina år som ordförande här. Kan du berätta lite grann om
hur det har gått till? Ja, det har ju förändrats mycket, mycket. Vi var stort sett när vi var då kom hit, det var här att börja och gå i rätt riktning. Då var vi en styrelse som träffades här och vi hade en kanslist som jobbade 4 timmar. Och vi var väl styrelsen som då jobbade med det hela plus kanslisten. Och det hände inte så hemskt mycket. Vi satsar på våra temautställningar och dokumenterar sporter under tiden.
Och de hade ni inte alltid här utan de var... Nej. På andra ställen.
Vi har varit i Idrottens hus och vi har varit i Stadshuset. Och, ja, det gick runt i olika lokaler där vi ställde ut. Sen blev det en liten uppsving 2006-2007. Kom det in lite nya personer i bilden. Och då bildade vi lite arbetsgrupper. Vi var 4 arbetsgrupper från början. Och då tog det fart. Vi fick en arbetsgrupp som heter Marknad och de började marknadsföra oss på ett helt annat sätt. Och dokumentationsgruppen fick många deltagare som jobbade för att dokumentera. Och en grupp då för museet där vi då ställde ut och försökte och visa så mycket som möjligt. Och en ekonomigrupp som skötte det ekonomiska.
Hur var det med öppettider ifrån början och fram tills nu? Hur har det, ja, har det varit öppet hela
tiden? Ja, det har varit öppet i princip mellan 9 och 12 sen när jag kom med då 95.
Och sen kanslist?
Ja, det har varit kanslister hela tiden.
Men sen har det varit extra öppet lite då och då?
Ja, Sommar det här året har vi ju då öppet lite längre, för då utnyttjar vi ju då skolpraktikanter som är här och har öppet 3 veckor på sommaren i Mälla.
Hur har arbetet, du sa att det var i stort sett bara styrelsen då, och du beskrev arbetsgrupperna, ja. Nu är det många som jobbar.
Nu är vi många som jobbar, nu har vi nog en 25-tal som jobbar i olika grupper här och gör ett fantastiskt jobb på det hela.
Medlemsutvecklingen, hur har den varit?
Den har gått spikakt. Ifrån då vi säger att vi var en 70-80 från början där, och nu är vi då uppe i 450 med föreningar.
Om du skulle beskriva hur idrottsmuseet ser ut idag, stort och innehåll och sånt i några korta ordalag.
Ja, det går knappt att beskriva, för det är en sån stor förändring. Och jag tycker själv att vi har ett jättefint idrottsmuseum och en viss stil på det hela.
Och nu är hela övervåningen museum.
Ja, nu disponerar vi ju samtliga 3 lokaler här uppe, och det säger ju då en drygt 200 kvadratmeter.
Är innehållet i museet förändrat till sin struktur och utseende mot hur det var från början?
Ja, det är ju volymen som har ökat väldigt. I begynnelsen som så var det ju, idén var detsamma, att vi hade lite montrar och vi fick in egna prisskåp från olika personer som vi numera har bytt ut till likvärdiga montrar. Men det var inte alls så som det är idag, där vi har delat upp det i olika sporter och vi har en fotbollsväg och en bandyväg och så vidare.
Även datatekniken har kommit in i bilden.
Ja, vi hade en gammal data då ifrån början. Men det gjordes inte. Ja, vi har dokumenterat alla och registrerat alla föremål ifrån början, eftersom vi har ett kanslister. Så det har hängt med hela tiden. Men nu har det utvecklats enormt med IT-tekniken. Ifrån det att vi har en studio här med overhead, eller med TV och projektorer, och vi kan visa bilder och bildspel, och att vi har en visningsdata där vi kan presentera innehållet i museet.
Även hemsida.
Och sen har det kommit hemsidor, och det finns mer IT-teknik som står för dörren och installera.
Hur har det varit med besökande och sånt där genom åren? Vi är öppet, som du sa, mellan 9 och 12. Hur mycket folk kommer på året och sådär?
Ja, det har ju ökat hela tiden ifrån det att vi från 2006 och tiden. Jag skulle nog tippa på att i 2006 att vi låg någonstans på mellan 500 och 600 besökare per år. Och nu för något år sedan så var vi uppe i 2000 besökare, så att det har stigit.
Det, utöver att det är öppet, så ordnas det en del arrangemang under året. Kan du berätta lite och ge exempel på några?
Ja, vi följer ju vad som det finns program här i Stadsträdgården. Och är det då lämpliga program så har vi öppet och har haft öppet och torsdagar. Och
ni har även riktade träffar till olika grupper på kvällar och sånt där.
Ja, det är ju, vi har ju föreningsträffar där vi bjuder in en förening. Och jag kan väl säga då, som nyligen vi hade en nostalgikväll med IK Tun. Eller Tuns IK som det heter. Och det var ett besök på 80 personer. Så vi fick dela upp det hela.
Du nämnde dokumentationsgrupp. Vad är det som dokumenteras?
Det är ju, ja, allt det blir ju dokumentationshäfte eller dokument på olika föreningar och även olika personer som kommer in i bilden. De gräver i historien och det mynnar ut i att vi får information från föreningarna, och då blir det en föreningsbarn som vi har för varje förening. Och vi är nu uppe i en 70-tal permar nu som det går att läsa om olika.
Det här kräver sin arbetsinsats. Kan du nämna några personer som från starten och fram tills nu har betytt mycket? Du har ju själv lagt ner mycket tid, men det finns flera som har jobbat.
Ja, den som la ner väldigt mycket tid där var ju Kalle Fast. Han var enorm till att komma med. Och även en sån som Tage Petrus som var med från början och tillförde mycket historia. Och sen har det ju kommit till nu efter i uppgången här sådana som Ingemar Wilhelmsson och nu på senare år Bengt-Göran Bäcklund.
Du nämnde Axén, han har stått för mycket material.
John Axén gjorde ett stort material och det är i hans bok där han dokumenterar själva idrotten i Lidköpings stads område. Så det fanns inte med några landortsklubbar i det dokumentet. Så nu på senare år som Lennart Birgersson, Bombi, har ju fortsatt med Hanses dokumentation från 1960 till 2010.
Ja, vi har fått en ganska ingående beskrivning om hur utvecklingen har skett här. Nu befinner vi oss 2015 som sagt. Hur ser du på framtiden för både Idrottshistoriska sällskapet, LIHS, och inte minst för Idrottsmuseet? Hur kommer det att se ut om 10 år och vad är det för utvecklingsplaner för framtiden?
Ja, det är en svår fråga. Vi står ju inför det här med digitaliseringen utav museerna som ingen vet vad som är rätt eller fel. Vi har väl börjat nu lite smått då och försöka lägga in på IT-området. Och hur ett museum kommer att se ut om 2030 eller så det har jag ingen. Vi kanske inte har någon sån här lokal då, utan det ligger på nätet, allting. Det är en tanke.
Vi har inte pratat om ekonomin någonting. Kan du ge en bild av hur det här går ihop ekonomiskt, var pengar kommer ifrån och hur det ser ut lite grann? Vi har ju medlemmar som du sa.
Ja, medlemmar har vi ju nu och det är ju en stor del av våra inkomster.
Hur många?
Vi har ju uppemot 450 medlemmar. Enskilda, de betalar ju sina 100 kronor och föreningar 200 kronor. Sen står vi och säljer lotter på Hjärtbergs 2 gånger om året för att få in inkomster. Och sen har vi ju ett föreningsbidrag ifrån Lidköpings kommun som idag är 45 000 kronor. Men de tar tillbaka det i hyra som vi ger 53. Så det är inte riktigt 50-50 där. Men att idag har vi en god ekonomi. Tack vare att vi söker. Vi har fått en summa pengar ifrån Sparbanksstiftelsen. Och nu i år 2014 var det så fick vi 20 000 ifrån Idrottens främjande i Stockholm. För att vi hade lagt ner och har ett fint museum.
Vi fick ett fint pris av kommunen.
Sen har vi då, just där vi har också fått ett föreningsstipendium utav kommunen på 10 000 kronor. Där vi fick avhämta det i Stadsträdgården på...
Var det nationaldagen eller?
Det var nationaldagen, ja. Det var pompa och ståt, så det var väldigt roligt.
Har du i huvudet vad vi omsätter på ett år?
Ja,
det är ett par 100 000.
Ja, det ligger nog runt omkring 300 000.
Ja, vi börjar med att prata om hur idrotten såg ut när du började och så där. Om du tittar på idrotten i allmänhet idag och jämför med förr och liksom, vad har du för tankar och synpunkter på både lokalt och i stort så att säga?
Ja, idrotten har ju även det förändrats under resans gång. När vi var då aktiva i våran ungdom så var det ju en ideell verksamhet där alla ställde upp. Och det var ju en dödssynd kan man säga att man skulle byta en förening på den tiden. Som det är helt tvärtom idag. Det finns inget föreningshjärta kvar på det sättet som det fanns då. Det byggdes ju upp i alla orter. Vi var ju ett fint gäng ut på Kållandsö där vi var, kan vi säga, tre brödrapar som fyllde nästan hela vår representationslag.
De flesta bodde på Kållandsö?
Alla bodde på Kållandsö.
Hur många bor på Kållandsö idag utav Kållandsös representationslag?
Ja, ifrån representationslaget så kan vi väl säga att det är en 5-6 stycken som bor kvar på sina föräldrahem.
Det här med pengar och idrotten i sådana mindre föreningar, hur ser det ut idag?
Ja,
du har tjänat stora pengar genom åren på fotbollen.
Ja, fantastiskt vad jag har tjänat mycket. Jag säger att hade jag haft en krona för dem per timme det jag har lagt ner på idrotten så skulle jag ha varit mångmiljonär. Men det är inte pengarna som styrt utan jag har fått tillbaka så mycket, mycket, mycket mer än pengar.
Vad hade du lagt till? Hur många timmar gör du i veckan på idrottsmuseet och på LIHS? Det blir några stycken det också.
Ja, det gäller någonstans mellan 15-20 timmar i vecka.
Det hade blivit några miljoner till om du hade uttalat.
Ja, säkert, säkert.
Är du hoppfull för idrotten, den lokala, för framtiden eller ser du med bekymmer?
Jag ser med bekymmer. Jag är inte pessimist men jag ser ju bara på vår Kållandsöförening. Den förintas bort i princip. Det är ingen som, det är ledarbrist. Det är det som är orsaken i förbörjan. Det är ingen som vill hålla i. Som vi gjorde, vi hängde krok i arm även om det var motgångar. Men nu är det så vidlyftigt så att är det inte roligt på tisdag så kan jag göra något annat på torsdag.
Är du mer optimist för idrottsmuseet?
Ja, det tror jag på. Det tror jag på. För det är något som alltid kommer och det är, allt är ju historia. Det vi sitter och pratar om nu är ju historia imorgon. Så att det tar aldrig slut arbetet.
Hur tar ditt idrottsintresse sig uttryck idag? Går du på fotboll? Ser du på tv?
Jag följer mycket på tv men själva intresset för idrotten det har ju med åren att göra att man slocknar lite grann. Jag vet det kanske 7-8 år sedan då kollade min hustru hur många fotbollsmatcher jag såg på en säsong. Och jag hade ju inte en aning om detta men när hon kom med listan när säsongen var över, nu har du sett 52 matcher i år.
Du nämnde inte att du var med i LOFA.
LOFA har jag också varit med i. Det är ju Lidköpingsortens fotbollsallians. Där halkade jag också in på ett bananskal 1978. När en kassör försvann där. Och jag blev kassör 78. Jag blev avtackad för kassörsjobbet 2007. Men de har inte fått tag i någon kassör än så jag är fortfarande, men jag kallar mig konsult istället.
Ja men det låter ju fint. Så att
det ger mer pengar.
Ja. Ja, nu har vi avverkat en hel del saker. Är det någonting som vi har glömt, Folke, som du skulle vilja lägga till innan vi rundar av?
Nej, ja det är det ju för att jag är väldigt glad för och tacksam här uppe för att det är så många som ställer upp. Och jag har aldrig fått ett nej som ordförare här uppe. Det är lite skillnad på i annan föreningsverksamhet. Där får man ju jaga ledare och liksom truga fram. Men här uppe är det tvärtom. Vad man än frågar så är det ett ja. Så det är jag väldigt tacksam för och tycker det är roligt.
Kan det möjligen vara en generationsfråga?
Kan det vara, ja.
Ja. Som har framgått av samtalet så är det här en person som har vigt sitt liv åt idrotten både vad det gäller verksamhet aktivt och nu på senare år på idrottsmuseet. Om det kommer sådana personer i framtiden, det återstår att se, det är ju bara att hoppas. Men som avslutning nu så får vi tacka dig Folke för det här samtalet och för dina insatser genom åren och jag misstänker att du kommer inte att ge dig än så att vi önskar lycka till i fortsättningen och hoppas att det ska bli lika engagerande och framgångsrikt som det har varit. Tack så bra.
Tack så bra.